Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hallå där, i veckans golfsnack så hyllar vi mästaren Phil Mickelson. Vi kollar läget med Henrik Norlander inför veckans tävling på The Colonial. Och så analyserar vi världens mest berömda golfsving. Hej! Hallå där! Här är Simon Golf direkt på Facebook-sidan för er som följer den här sändningen från och med nu. Klockan är 11 den här onsdagen ungefär innan lunch. Det är ju lite olika tider vi drar igång det här snacket som vi brukar ha på onsdagar. Förra veckan tog vi lite ledigt. Helt enkelt. Vi hade ju ett mästerskap som vi inte sände och passade lite snacket också. Men idag är vi tillbaka och har med Mats och Ville här en ganska intressant lista att ta oss igenom förstås. Och hoppas ni kan vara med. Vill ni inte titta på detta så kan ni lyssna på oss när podden kommer ut i eftermiddag. Simons golfpodd där poddar finns. Hej Mats.
Tjena tjenare. Hallå.
Hej Ville.
Hallå där.
Hallå där! Har du varit ute bara på sistone?
Ja, det känns så när man hittar ut idag.
Du tänker på vädret?
Regnet. Det bara regnar och regnar. Det är riktigt göteborgsväder i Stockholm.
Alltså för oss som bor i Svealand och någonstans där Gästrikland upp där vid Gävle och kanske ner till dig Mats där i Sörmland också. Det är ju liksom... Nej, det är så dåligt väder. Det är så dåligt väder. Det är omöjligt att gå ut nästan.
Mm. Ja, men det är västkustväder. Det är kul att få känna det ibland. Banorna stänger och typ sköljs bort, verkar det som.
Mats, inte ens du spelar golf idag, eller?
Banan är avstängd här i Nyköping, så att det blir ingen golf för mig. Jag tror Villa har missförstått det med framsida, Sveriges framsida. Det är ju Västmö och inte Djursholm. Jag tror att jag missar något där kanske.
Så kan det vara, Mats. Så kan det vara.
Har du kommit någon och säger det finns inget dåligt väder, det finns bara dåliga kläder. Köp
ja, stänger banorna så spelar det ingen roll att få kläder på dig. Du får inte gå ut ändå. Ja. Men man kan dra på sig ett sånt här ruckaställ. Kommer du ihåg dem, Mats?
Den gamla klassiska, den var inte fel att ha.
Vi fick ju faktiskt fina jackor och footjoy här förra året, var det väl året innan. De är riktigt bra tycker jag. Och som Ulrika säger, det är tv-väder annars. Det finns ju säkert någon repris på Simon Golf eller något och njuta av. Nej, men visst, vi går vidare. Vi får ju liksom vara positiva ändå, för det kommer ju efter regn solsken. Bra. Hörrni, vi tar oss direkt till tummen. Tummen upp.
Ja, alltså... det får rehab nu. 4 veckors spelled för mycket, så han måste rehabba tummen.
Alltså vilken tumme. Den har vi sett förr, men den har ju aldrig varit så starkt och så ofta upp i luften som den veckan som var på Cave Island. Säg något.
Det var helt otroligt. Nej, men det var helt otroligt. Jag var tvungen att tweeta ut 4 tummar upp bara, för jag tänkte att men det var ingen som garvade åt det. Men
det var kul.
Vilken hyllning vi bör ge den här killen för att göra det här. Dels är han ju över 50 och sätter rekord i äldsta majorvinnare på här sidan, men att spela så där bra på den banan som är så fruktansvärt svår. Det fanns inte på min världskart att han skulle vinna där faktiskt.
Nej, det var ju faktiskt så att han var ju långt ner på rankingen när det gäller spelet från tid till green. Han var ju inte rankad bland de 150 bästa. Och sen så helt plötsligt så hittar han både utslag och framförallt järnspelet här under veckan. Så att mycket imponerande att se att han ja, fick till det och inte kanske grubblade och funderade så mycket på svingen utan körde på det han hade. Så att mycket, mycket imponerande. Jag instämmer i vad Wille säger.
Känns som hans trademark också fick sig en liten skjuts uppåt med segergesten här.
Ja, han matchade loggan ganska bra. Alltså, han satte bollen i fairway tillräckligt ofta. Framförallt slog han inte bort sig från tee, men längdkontrollen med järnklubborna, och det var ju rätt så många långa klubbor in. Det var extremt imponerande. Jag tänkte så här, men han kommer nog fortfarande ha chansen att vinna på Augusta om man hittar formen en vecka de närmaste 10 åren. Men att vinna PGA-mästerskapen, det kändes nästan längst bort ur de här 4 majors. Så att, ja, coolt. Riktigt coolt.
Jag kände ett tag att Phil Mickelson höll på att bli en ikon, alltså en ikon på PGA-touren. Det har han ju varit länge, men en ikon som nästan blir liksom den här karikatyren. Han börjar få en roll om att han ska vara lite kul, han ska göra sociala medieinlägg, liksom det, när han missar så blir det också en grej. Och alltså, han blir liksom en liten karikatyr. Visserligen med en fantastisk ikonstatus, men ändå liksom man garvar lite åt honom. Och så händer det här, där han liksom kontrollerar spelet på en av de svåraste banorna i den tuffaste tävlingen, i den hårdaste konkurrensen. Och det här, det som är närmast nu är ju andra slaget på 18, det sista varvet. Liksom hur, det är fullständigt kaos runt omkring honom. Han är i ett pressat läge, visserligen med lite marginal, men det är fortfarande svårt. Och så bara hanterar det som han gjorde för 20-30 år sedan, när han var liksom. Oh, ja, jag
Ja.
tycker det är så imponerande så det är svårt att sätta ord på det.
Ja, men det är omöjligt att veta, men det känns ju, och utifrån de har sett, som vi har sett honom spela väldigt mycket de senaste åren på PGA-touren, det är som att han och några till, när pressen är som högst eller störst, ja, men då fokuserar han som bäst. Och där var det verkligen så här, allting på sin spets. Han måste träffa green, visst han hade marginal, men det kunde ju, marginalen var ju 2 slag. Missar han green där ju bogey och så Kepka som ändå låg närmare från tee, han skulle ju kunna sätta upp den nära och göra birdie, så har vi ett särspel. Då slår han upp den och i princip stänger dörren, för Kepka lär inte sätta sitt andra slag. Så att det var riktigt coolt.
Ja, framförallt också att han slog så bra utslag då. Han slog i vattnet där på slutet av tredje ronden, men under fjärde ronden så var han ju inte så illa ute någon gång egentligen, utan precis som jag säger att han satte bollen i spel där han tidigare har spritt utslagen både höger och vänster, och han har liksom pratat om att man ska slå sina bombs och allt det här va. Och det kändes att han hade gett för mycket avkall med precisionen och bara för att få till den här längden som han sökte. Så att det var otroligt bra att tajma utslagen så bra under 4 ronder och inte ha några större bekymmer från tid.
Alltså jag tror ju att han är på sån hög nivå, han har återkommit så mycket, så det är inte nervositeten som ställer till det för Phil Mickelson, utan det är ju när han tappar fokus. Och det är som när han slog bort sig på Wingfoot på 18 hålet 2006 i US Open, efter en sned drive. Då sa han I'm such an idiot, och det var inte, jag blev så nervös, jag visste inte vad jag skulle göra, utan jag bara tappade fokus eller valde fel klubba i det här fallet förmodligen. Det var ju det som har stoppat honom, och det känns som att nu var han i läget. Nervositeten kommer inte att ta det bästa av hans spel, utan det handlar bara om att hålla fokus. Och det såg man ju också hur mycket han försökte fokusera på varje slag. Han var ju faktiskt långsam. Han tog ju för mycket tid på sig ganska ofta. Det kan ju ha varit ett taktiskt move. Han ville ju irritera Kepka, tror jag. Utan att göra det uppenbart så kändes det som att Kepka ofta fick stå och vänta, för han slog ju ofta ganska bra, en bit längre än Mickelson i fairway. Fick han stå och vänta i 1-2 minuter på att slå sitt slag. Så jag tror att det var en kombination av att vara i rätt tillstånd när han slår på varje slag och nästan lite slow play av Kepka.
Mats, du och jag som har kommit till åren lite, men du vet ju bättre än jag hur det är att vara duktig på golf också, även när åldern kommer på. 50 år, ingen ålder. Men vad krävs av en spelare att klara av det som Mickelson gör nu då, liksom att konkurrera, dels längdmässigt, han driver ju ut Koepka i slutet till och med där, och vad krävs egentligen av Phil Mickelson för att han ska kunna ta den här segern.
Ja, men det är en helhet. Det är en helhet. Vi ska komma ihåg att han hade ju problem med reumatism här för några år sedan och la om sin kost och har blivit väldigt strikt med hur han äter och även då med liksom fysträningen. Och det är ju många som kommer bort mot 50 och ska satsa på Champions Tour som är mycket yngre i kroppen och är mycket mera fit än vad de har varit tidigare. Det finns en helt annan kunskap nu då med hur man ska träna, styrketräning, rörlighetsträning och också äta ordentligt. Så att det är ju en av anledningarna till att han kan hänga med så pass bra slagmässigt och bibehålla trycket genom träffarna som han gör, trots att han då har fyllt 50. Så att där har han ju verkligen gjort ett gediget jobb och verkligen dedikerat sig till att han ska hänga kvar och vara med där uppe. Och även då den här hungern att tävla rätt mycket, att träna jättemycket också tillsammans med Andrew Gatson. Där många andra kanske, alltså det blir lite slentrian, det blir andra projekt med barnbygge, produkter, familjen som ska, alltså där har han ju verkligen, tycker jag, alltså fortsatt haft det här starka intresset och verkligen lagt ner den tid, fokusering på golfen som krävs för att vara med där uppe och konkurrera om de här stora titlarna. Så att på så sätt så är det ingen överraskning, utan han har ju verkligen gjort jobbet för att skapa den här möjligheten.
Jag kan ju titta på den här bilden. Den här bilden kan man titta på som sagt mycket. Dels för att han har sin tumme, den går upp och han liksom, det är hans gest liksom. Tack ska ni ha, att ni är här för mig och det känns bra. De här glasögonen som gör att han är ju ruggigt cool i dem. Och sen är han ju rätt vältränad och liksom ser. Jag tycker den här bilden talar ganska mycket för vad Phil Mickelson är någonstans nu. Inte bara att han vann tävlingen, utan vad han liksom ändå står för på något sätt. Håller ni med?
Klockan på också. It's my time.
Exakt. Vad
Spelar
säger du,
alltid
Phil?
med klockan. Nej, men absolut. Jag tycker det som Mats är inne på där innan också, det är det som är så läckert, att han gör ju ungefär, det är 30:e säsongen på PGA-touren. Han vann 91 som amatör och fortfarande så tränar han väldigt mycket mellan tävlingsveckor. Att bibehålla det intresset. Jag talar ju för mig själv nu. Jag kan inte förstå hur han kan fortsätta tycka att det är så roligt. Att lägga ner det arbetet som han gör. För att titlar har han 45 stycken. Han har nu 6 stycken majors. Pengar kan man inte ens räkna hur mycket han har, tror jag. Men att det är så genuint golfintresse som finns långt där inne i kroppen. Det tycker jag är riktigt häftigt. Och sen så att, ja, han är en cool typ. Det finns de som gillar honom mer än någon annan på touren. Många som älskar Phil mer än Tiger och de andra stjärnorna. Det finns ju en del som har tyckt att han varit nästan lite fake, för han bara ler och ler och ler. Men det finns nog ingen som är aktiv idag som har tagit hand om fansen bättre och fler antal timmar än vad Phil Mickelson har gjort de senaste 20-25 åren. Så att på väldigt många olika sätt så är han väldigt viktig för PGA-touren och för golfen.
Framtiden här då, det finns ju inga gränser för Phil Mickelson. Dels kommer han väl snart vinna den här nya ligan om vem som påverkar PGA-touren mest rent socialt och sådär, så han kommer få lite mer pengar på den. Men vad tror du Mats, som kan han liksom, vad har vi honom nu och framöver, 5 år framöver liksom?
Ja, men nu har han ju exemption 5 år. Han får spela stora mästerskapen nästkommande 5 åren som en mästare. Så att till han är 55-56 så kommer han ju fortsätta att spela på PGA-tour med något enstaka inhopp då om det passar på Champions Tour. Sen får vi väl se, men lite så har väl de andra spelarna också gjort. Och jag tänker på Vijay Singh, Davis Love och några av de här som har varit i världstoppen och så. Så att när de känner att de inte är med så mycket längre så blir det att man börjar spela mer på Champions. Men nu så kommer det att dröja 5-6 år. Så det är kul för oss att följa mera på PGA-touren.
Gladast av alla är typ Scott McCarron och de här som har börjat ta över på PGA Tour Champions. Robban Karlsson, nu slipper de ju Phil mer än vad de kanske trodde. Ytterligare 3-4 år i alla fall. Jag kan tänka mig att han spelar säkert några tävlingar där han känner sig hemma. De festar. Ja, men det är en otrolig vändning, för det har ju varit så himla tydligt att men hans spel räcker inte till. Kanske han sa ju tidigt förra året att jag kommer välja bort banor där mitt spel inte passar. Så ser man det här och tänker man, vilken bana passar inte det här spelet på? Ja, det är klart att kommer han till en US Open-bana där det är tjock ruff och så 22 meter breda fairways, det kan ju bli tuffare, för den här banan gav ju lite mer utrymme från tee. Men samtidigt så tror jag att självförtroende-boosten är något som man inte kan kvantifiera här, som är kanske det största för Mickelson nu nästa åren, att han faktiskt har spelet och inte bara trodde att han har det. Så att det ska bli kul att se Torrey Pines om några veckor och US Open, som är hans hemmatävling, som han fick en inbjudan till.
Exakt, han behöver inte ha den.
Kan han bara skicka tillbaka den. Ge den till någon annan stackare.
Ge den till någon annan. Ja, det är bra. Hörrni, vi hyllar Phil Mickelson. Och ni som tittar får gärna liksom fundera över vad han kan göra framöver också. Vi ser fram emot att få ha honom i de stora tävlingarna utan specialinbjudningar de närmsta åren. Jag tänkte vi skulle bara skicka iväg lite sådana sköna gamla bilder på Phil Mickelson. Det finns mängder på internet och PGA-touren har ju enormt arkiv med olika highlights på typer av slag på Phil Mickelson. Vi ska titta på ett sånt där som PGA-touren har satt ihop när Phil Mickelson då och då hamnar i trubbel.
You know, knowing how Phil loves a challenge, he'd probably love to just play it as eyes. Probably just as soon flop it right over the stands and the hospitality. And
I'm looking at banking it off the Genesis Hospitality there. I think that's a good option.
There you go. Right up and over.
This is the modern version of the modern version of a blind shot.
I don't think Jordan and Shoffley knew that he was going to be hitting up. I was looking down at the green, and they had no idea there was something incoming.
Well, I think that's Phil. Typical Phil shot.
Didn't hit anything coming out of there.
Oh, come on now. That's... Yes, that was Phil.
This is all on a truck.
Right.
No line of sight. If these interfere, then we have a different situation.
Okay, so I take relief out here even if the building's in the way.
It'd be like a big drinking fountain or something like that.
Well, if there's anyone capable of flipping it up over that roof, it's Phil Mickelson, so at least you've got the right guy here in this situation. You gotta be kidding me. That's a joke. I told you, man. Great shot from Phil Mickelson.
This is where Mickelson's tee shot ended up, Frank. What about this?
Oh, his club hit it.
Thunder almost made it.
See, Bone's just trying to read the local rule sheet, but I wonder whether he just decided to hit it and did not take the relief or didn't know.
I'm not sure Phil has ever missed a green with a wedge by further than this.
And that's a terrific look at what he's got from that camera tower. It's almost a dog-leg pitch shot.
All in all, not bad, really. Maybe a glimmer of hope.
Shot 73 in the first round here yesterday, and he's way offline here.
Yeah, well to the right of the sixth fairway.
That's a Phil shot, right?
Up and over the trees, out of the rough. Why not?
The lie is the best thing he's got going for him. It's a lie that will allow him to spin the ball. It's got 145 yards. I believe he can take it up and around the trees in front of him, and we'll have to slice it probably 35 or 40 yards, but might be able to actually get it on the green.
He's gone with probably 64 or 60 degree, try to hoist it over. Thought I heard a little leaf touch.
Oh my goodness!
Incredible.
Can you believe this? He's got it 8 feet. Pete Costas, where were you? Couldn't you see that gap?
There was no gap there. He created that gap. Wow, what a shot.
Ja, Man sitter ju och myser och ler lite hela tiden. Det var ju några slag här från diverse omöjliga lägen. Och vi ska sluta med Colonial också som vi har framför oss den här veckan. Där Phil ska vara med. Jag tänkte han kommer inte orka det, men han ska vara där. Så, absolut. Så det, ja. Men, bara kort, liksom, får vi det här vi får se av Phil framöver också? Eller kommer han hålla sig på fairway?
Nej, det är klart.
Han verkar ha hittat någon nyare modell där han faktiskt håller bollen bättre i fairway. Men vi får se hur länge det håller.
Jag tror han tycker att det är kul när det händer lite. Alltså att det utmanar honom. Att han liksom får liksom, ja, men nu ska jag testa och se här. Alltså, det är lite att han nosar på gränserna vad man kan göra. Han är ju lite gambler. Han gillar ju den här utmaningen. Så att han njuter av när han får komma i de här lägena, ser möjligheterna. Men ja, och för de som kanske vill bli så här bra så får man ju då kanske vara ute och testa och träna liksom på banan. Försöka ligga så nära ett hinder som möjligt bakom ett träd. Hur nära kan jag ligga och ändå komma över och få stopp och sådär.
Man ska göra det med flit menar du? Man ska slå ut. Jag la mig här med flit, ja. För vi träna på det här läget.
Ja, lite så faktiskt. Alltså, det gäller att liksom testa och se och liksom, vad är möjligt att göra med en 60 eller 64 gradig wedge. Och så
deppa inte ihop nu när ni slår liksom det snigaste slaget i karriären ute i skogen. Utan då ska ni tänka positivt som Mats gör. Det här är bra träning. Man vet aldrig om man hamnar här nästa gång.
Kanske redan ser det som en möjlighet.
Se det som en möjlighet. Tänk, vad hade Mickelson gjort från det här läget? Och sen så försöker man se på det. Så får man se om man lyckas.
Ja, det är bra. Vi ska lämna med Phil. Vi får ju mycket av honom den här veckan också förstås. Monica undrar om det kommer någon ny tävling den här veckan. Och det gör det ju. För det är ju en av de mest klassiska platserna på PGA-touren. The Colonial Country Club den här veckan. Charles Schwab Challenge heter tävlingen nu mer. Och den sänder vi förstås torsdag till söndag med två i studion. Så absolut. Vi ska prata lite om det nu, men vi ska göra det med ingångsvinkeln svenskar, där Henrik Stenson är med. Henrik klarade ju kvalgränsen förra veckan, precis som Alex Nordén gjorde, men Alex vila. Men Henrik spelar den här veckan och det gör också Henrik Nordlander, som vi känner väl. Och det gör vi ju dels för att han är en av de bästa spelarna vi har för svensk del i världen, men också för att vi lite extra bekanta med honom via släktskapet med dig, Wille. Du känner ju Henrik som din kusin mycket väl. Och vi ska prata lite med honom. Jag har en intervju som är jag gjorde häromdagen som är lite längre. Vi ska lyssna på den. Men först bara kort reflektion för Henrikarnas del inför den här veckan. Mats, du får ta Stenson då kortare inför Colonial. Vad tar du med dig från det som han har framåt förra veckan?
Det som är bra här det är ju att den är ganska smal, ganska trixig, vilket kanske gör att det passar honom när han slår sin spon. Han behöver inte slå sig extremt, alltså rätt smal bana, så att på så sätt passar honom bra. Brukar kunna vara rätt hårda, snabba griner. Vi vet att Henrik vill ha hårt och snabbt, gillar inte när det blir för långsamt. Så att det talar för Henrik Stenson.
Wille Nordlander?
Ja, men jag kan bara hoppa in där på Stenson-punkten om hårda griner. Det regnade hela dagen igår, berättade Henke när vi smsade oss. Banan var stängd fram till 4 på eftermiddagen, så förhoppningsvis så hinner den torka upp. Men jag tänker att nya spelare hinner kanske inte spela in banan lika mycket som man hade tänkt sig, eftersom hela tisdagen försvinner i princip. Så det kan ju vara en faktor i om man ska sitta och betta med polarna. Det kan vara en erfaren spelare som har en fördel om man bara i princip kommer ut på onsdagen då det är program. Men för Nordlanders del, han har bytt putter. Du nämnde det lite kort tidigare, Peter. Han hade en bra träningsvecka hemma. 25 puttar på ett av varven på hemmaplan, vilket han var exalterad över, och förhoppningsvis så kan han få med sig det till Colonials krypvensgriner som är lite annorlunda i Texas. Nu är det mutat.
Jo, på frågan om vilka svenskar, alltså Henrik Nolander och Henrik Stensson. Det är ju ett litet startfält den här veckan, en inbjuden ställning, så alla kommer inte med, men vi är bra tacksamma för två Henrikar. Som sagt, jag pratade med Henrik Nolander häromdagen om säsongen hittills och att han var klar tidigt för sitt kort och han såg att han skulle kunna kanske få sin första titel när han gick så bra i höstas och så där. Sen så blev det rätt mycket spel för Henrik och han hade svårt att ta ledigt och så har det ju gått sämre helt enkelt den sista tiden. Och vi fastnade lite i det och då kan vi blicka tillbaka till det här med motivation som vi pratade om med Phil Mickelson tidigare, om vad det, hur det påverkar den och så. För Henrik Nolander så gör det en hel del beroende på hur man är motiverad och hur stark man känner sig. Vi ska lyssna på intervjun, den är en 6-7 minuter och den kommer här och första ingången är, ja, hur är det egentligen med dig? Hur är läget och vad säger du om senaste tiden?
Jag vet inte, jag är 10:e år som proffs och beter mig fortfarande som en rookie. Vilket är lite svårt, för jag var ganska irriterad. Jag har inte vågat ta ledigt förrän så jag i princip gick in i väggen och var helt slut. Så förra veckan rörde jag inte klubborna en enda gång, vilket var helt fantastiskt.
Hur kommer det sig då att du är där då?
Nej, jag vet inte riktigt. Det är svårt att ta ledigt för mig bara. Alltså, vi spelar grymt bra golfbanor. Vi spelar för mellan 70 och 90 miljoner varenda vecka. Och när framförallt när det inte går något bra så tror jag alltid att det ska gå bättre nästa vecka. Och så blir det bara en ond cykel nästan. Och jag vet det, men det är svårt. Det är jättesvårt att ta ledigt.
Är det liksom för att du älskar ju golf också. Du, det är någonstans kul att spela golf. Ligger det i grunden?
Ja, absolut. Ja, men det håller jag helt med om. Och sen så det här är mitt första år som jag har fullt kort på PGA-touren. Alltså förra åren har jag alltid varit, har jag liksom haft en Korn Ferry-kategori eller Q-School eller vilken kategori jag varit i. Då kommer jag inte med i alla tävlingar, så då har du fått naturliga break med veckoledigt. Men jag är ju med varenda tävling. Jag kan vara med i vilken PGA-tävling jag vill, förutom Majors och VGC. Så jag är med i allting, så det är liksom ta lite mer från min sida att våga ta ledigt.
Kan du beskriva för oss glada amatörer som kan spela jättemycket golf och tycker att det är så kul att gå till golfbanan varje dag, hur svårt det är att upprätthålla både kvaliteten, motivation och kraft vecka ut och vecka in på den platsen du befinner dig, nämligen världens bästa golftour? Kan du berätta för oss vad det krävs?
Jo, men alltså det är ganska tydligt. Alltså jag är helt övertygad om att när jag sköt 80-76 i Charlotte för sista tävlingen jag spelade, att jag inte är sämre på golf än när jag kom tvåa på Torrey Pines. Så för mig är det någonting annat som händer, och det händer ganska ofta. Det är klart du kan bli sämre på golf, men jag har svårt sett att bli sämre på golf på 10 veckor. Det är inte så att jag har slutat träna eller inte jobbat stenhårt på mitt spel, men för mig är energinivån, och för mig, som du sa tidigare, jag älskar golf. Och de sista 6-7 veckorna kan jag räkna på en hand när jag tyckte att det var roligt att gå och tävla eller träna. Och då vet jag att det är problem för mig.
Vilken del blir svårast då i spelet? Vad är man tappar mest?
Nej, men humöret, dålig attityd, alla dåliga studsar är liksom helt emot mig. Och, alltså du beter dig som du är 12 år och jag vet inte, det blir pinsamt, det blir jobbigt liksom. Caddien är värdelös och alla mina tränare som försöker hjälpa mig dag in, de kan ingenting. Ja, du har ju på attityden för mig. Det är inte så att jag går och tjurar, men liksom det är negativa tankar, det är negativt self-talk, hur dålig jag är för att jag inte gjorde up and down. Och när du, alltså, när jag kom tvåa i Torrey Pines, jag slog jättemycket dåliga slag och jättemycket dåliga puttar, men jag kommer ihåg de slagen jag slog bra.
Nu då, i den här stunden, i väntan på nästa tävling, hur fyller du på vidare nu med ytterligare energi och kraft för att vara redo? För du ska ju snart tävla igen. Hur gör du då?
Det ser till att det var väldigt noggrann med min tid. Hur jag använder min tid. Alltså, det är lätt. Nu tycker jag det är sjukt kul igen. Och det, jag tycker golf är kul innerst inne. Det har jag tyckt de senaste 6-7 veckorna också. Men jag kom till en poäng var det liksom var, spelet kändes inget bra, det känns inte som jag kunde bli bättre, jag kommer aldrig bli bättre, var känslan. Det här är, jag har spelat min sista bra tävling, alltså, och när de tankarna kommer dit. Men framförallt på tävling och inför tävling den här veckan så blir det se till att ha liksom, träna hårt och ordentligt, men inte se till att liksom, se till att inte spendera massa dödtid på golfbanan, utan få mitt jobb gjort. Jag vet vad som funkar för mig, för jag ska bli bättre, för jag ska vara redo, och sen lita på det och sen åka hem. Ta det lugnt, gör något annat. Jag spelade så bra i början på året och kom upp högt, ganska högt upp för mig i världsranking och OS-tänk, och fortsätta så här, kanske chans på Ryder Cup. Det som blir fokus på grejer som inte jag kan kontrollera. Det är klart jag kan kontrollera, men jag sitter och kollar på världsranking poäng varenda söndag när den världsranking kommer ut, kommer inte göra att jag blir bättre. Den, det är lite tillbaks nu till att liksom spela bra golf, följa min process, bli bättre. Bra golf tar hand om allting. Om jag spelar bra golf så kommer jag komma långt i slutspelet, så är det bara. Och sen hålla på och spela massa extra tävlingar, det funkar inte för mig. Jag spelar 15 tävlingar på 18 veckor började det här året med. Och jag hade inte mer än 2 dagar ledigt på de off-veckorna som jag inte var hemma.
Vi ser fram emot att få se dig också få din första seger. Om du tittar framåt här, och vad tror du om du tittar på banor och sånt och känsla, och vad skulle den bästa möjligheten vara framöver här?
Jo, alltså jag spelar bra på Memorial. Det svårare är det, så bättre är det för mig. Ball striking banor, men jag vet inte, jag har alltid trott att det är vissa banor bättre för mig. Jag kan berätta när jag vann sist på Corn Ferry i Wichita på Crestview Country Club. Så jag kollade på schemat när det kom ut, tänkte att den där tävlingen är bra att skippa på grund av hur låg i schemat. Aldrig spelat bra där, banan passar mig inte alls. Men jag har en kompis som bor där som jag har blivit jättebra kompis med, som jag alltid bor hos. Det är en kul vecka, jag kände att jag kan inte skippa den här tävlingen för han kommer bli så ledsen om inte jag dyker upp och så här. Så jag spelade den tävlingen och sen vann jag och trodde att banan var helt värdelös för mig. Men jag spelade extremt bra. Så för mig är det inte riktigt. För mig är det att ha energin. Om jag spelar bra så tror jag mitt spel funkar egentligen på de flesta banorna. Om jag fortsätter att hålla min process till att jag har energi, tränar hårt, blir bättre, så kommer jag spela major. Så förhoppningsvis alla 4 i många år framöver.
Ja. Såklart. Jag blir ju... intervjun är lite speciell. Den är ganska ärlig och den är liksom handlar lite om annat än om tekniska, hur håller jag greppet och hur ska jag spela. Utan det handlar ju lite om tillståndet och sådär. Och jag blir ju rätt glad, Ville och Mats, när jag hör Henrik prata, för hur medveten han är av sina brister i det då och liksom jobba med dem. För det är lätt kanske att man liksom stannar kvar i det som är utanför sitt eget ansvar, utanför det andra, och så blir man fast i det och så ser man inte. Men Henrik ser ju det och verkar jobba med det, och det är ju någonstans då, känner jag, oerhört positivt kopplat till den kvalitet av golf han besitter. Nu om man får med det andra också så kan det ju bli hur jädra bra som helst. Eller vad tänker du om den reflektionen?
Ja, men alltså, det är lätt att vara positiv när du är i form. Så är det ju oavsett vad man håller på med, vilket jobb man än har. Men att vara, det är det som han har identifierat här, att jag måste fortsätta jobba med min energi även när slagen inte sitter, när studsen är fel eller min caddie är med ett dåligt mått. För att energin är det enda jag kan påverka givet att han är frisk. Så länge han inte har liksom ett virus i kroppen eller ja, har influensa, då kan han jobba med sin energi hela tiden. Det kan han alltid kontrollera. Sen om man slår en dålig järnsjua, sånt händer. Men har du då en positiv inställning så kan du ju chip igen putta eller sänka chippen som Phil alltid tänker. Jag kommer sänka den här, så det är inget problem om jag missar ett inspel. Så det tycker jag är superhäftigt att Henrik har kommit till den insikten att kan jag kontrollera det här, ja, då kommer jag ju ha en väldigt lång karriär på PGA-touren. Och han är ju fyller 35 nästa år, vilket när man jämför med Spieth och ännu yngre killar tycker jag att ja, men då Henrik är nästan på andra delen av sin karriär. Men i söndag så vann Phil Mickelson PGA-mästerskapet när han hade fyllt 50. Så att Henke är väl knappt halvvägs egentligen, om han vill och bidrar med eller orkar uppehålla sin energi i många år till. Så att jag tycker att det är bra att komma till den insikten hyfsat tidigt i karriären, att det är det här jag ska vara väldigt noggrann med. Spelet finns ju där i bakgrunden hela tiden.
Jag tänker lite grann på det här att han har spelat så himla mycket. Det är lätt hänt att man blir lite slav under torschemat. Det är lätt hänt att man, alltså när han då har blivit exempt och får välja tävlingar, att man, ja men jag åker på den också, ja men jag åker på den också. Och då blir det till slut så är man helt dränerad. Du orkar inte träna, spela, resa, allting går ner. Och du måste liksom komma bort ifrån golfen emellanåt. Och liksom samla ihop sig lite grann, för annars så blir det lite slentrian i spelet. Och sen är det intressant det här då, den tävlingen som han vann. Det händer ju emellanåt att spelare kommer till tävlingar och inte har några förväntningar. Och det är precis som vanliga golfare som kanske går ut och spelar en sån här dag när det är lite taskigt väder och räknar inte med någonting, och sen helt plötsligt så stämmer det. Så att det händer ju emellanåt att man har inga förväntningar, det får gå som det går och sådär. Och sen så, ja, det går ju rätt hyfsat. Och sen så, till slut så blir det ett riktigt bra resultat. Så att låga förväntningar är alltid bra när man kommer till tävlingar.
Ja, vi har ju Carl Ungdahl den här veckan och Henrik Norlander där. Och vi hoppas att få se våra svenskar uppe i topp. Vi är ju, alltså, varje vecka sugna på svenska framgångar. Sen vet vi att det är enorm konkurrens och det är det ena med det fjärde som påverkar, men vi kan alltid hoppas och tro att vi ska få en svensk seger snart.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Pregatoren. Bra, vi lämnar fokus på Henrik där. Vi kommer ju ta upp det förstås. Ni, tänker jag, Mats och Wille i studion här under veckan, och även fokus på Stensson förstås också, och hålla koll på hur det går. Men vi ska ju till Colonial. Är det någon som har varit där på den banan? Så där? Har ni någon som har varit i närheten?
Ja, jag har varit i stan, men jag har inte varit på Colonial.
Samma här.
Klassisk bana, tuff inledning, framförallt 3-an, 4-an, 5-an, Horrible Horseshoe. Så som ställer rätt så höga krav på spelarna.
Ja, det är ju den banan som har huserat tävling längst. Man har haft en tortävling sedan kriget, sedan 46 har man spelat här. Och för varje år så blir det lite smalare, de här träden och grenverken, lite mera för varje år som går. Men tuff bana, par 70 och så, som kräver oftast bra precision från tee, kan skruva järnen åt bägge håll.
Ansar de träden någonting där? Så de växer ut liksom, eller klipper de, eller får man, ja, för det kan inte, ja, de hänger ut träden.
Det gör de nog. Men det som är intressant med en sån här bana, det är ju att i princip så banan är byggd så att du kan inte utnyttja din maxlängd om du är en långtstående spelare, för i princip så många hålen svänger av med en ganska kraftig vinkel, och det gör ju att slår du långt så kommer du inte kunna slå den till någon position efter hörnan på speciellt många hål. Du kan försöka, men sannolikheten är rätt hög att bollen rinner igenom. Nu är det fake och blött, så det kanske stannar i fairway snabbare, men att den rinner igenom ut i ruffen och så har du svåra Bermuda. Så man kan säga att banan trycker ihop platserna där spelarna kan slå bollen ifrån tee, vilket gynnar ju då ballstrikers så som Norander och Stensson, tänker jag. Du kan inte maxa från 10 och sen hoppas att du får ett hyfsat läge i ruffen, för det kommer du nästan aldrig få.
Vi slutade ju med bild på Ben Hogan där, en av de stora och ja, känd kring den här banan också då, är han ju. Men det är många spelare som har varit här och vunnit. Phil har vunnit två gånger, och det lockar varje år många stora namn. Mats, hur ser du på statusen på den här tävlingen nu i nutid jämfört med kanske 20-30 år sedan tillbaka?
Det är en sån klassisk bana, så den har väl aldrig dippat egentligen, kan vi säga. Och sen är det ju lite så att man har ju oftast mindre startfält, 120, vilket gör att det är lättare att gå vidare. Och alltså banan är häst för ditt spel. Kan man gå strax under 70 slag så har man spelat väldigt bra golf. Så att det brukar vara ganska jämnt. Det brukar vara några i topp 10 i världen. Nu såg jag att det var 23 av topp 50 i världen som är här. Så att vi får räkna ett ganska brett och bra startfält för att vara en reguljär tävling, tycker jag.
För oss som följer det här, så Colonia, det klingar väl, namnen dyker upp på den här väggen med alla vinnarna, och vi minns Annika också.
Nu försvann du igen.
Ja, jag mutar mig. Jag mute-knapparna. Alltså. Alltid mute på alla möten på de här digitala. Nej, men jag tänker att den ligger ju, för oss som följer det här, så ligger den ju alltid som att, ja just det, nu är det kolonien, vad kul. Den här banan känner vi igen, vi kommer ihåg de som har vunnit. Vi minns Annika 2003, vi liksom har en god känsla för det. Och vissa tävlingar är ju så. Och Colonial är en av dem. Vad tänker du inför den här veckan, Bill? Vilken liksom ingång, förutom med Phil Mickelson och Svensk Fokus, har du till årets upplaga?
Ja, men om man ser det till, för torschemat har ju bytts ut eller skiftats lite de senaste åren, och då finns ju alltid risk för vissa tävlingar att hamna i ett sämre läge eller ett bättre läge. Jag tror att den här tävlingen är toren väldigt mån om att inte skjutsa till en försämrad plats, som till exempel Honda Classic har fått de senaste åren. Barry Nelson fick sin släng, ska jag säga, av ett sämre läge veckan innan PGA-mästerskapet. Men jag tror att Colonial veckan innan då, Memorial, den ligger bra till för de flesta spelarna. Men 23 av 50, det är rätt starkt för en reguljär tävling. De skulle säkerligen vilja ha 10 topp 50 spelare till, men det är orimligt att tro att man ska kunna som reguljär tävling få dit 5 topp 10 spelare i världen, när det är så mycket annat som kommer hända från och med förra veckan till slutspelet. Men överlag en fin klassisk tävling. Många av de allra bästa har ju varit där och vunnit. Så att det här är ju verkligen en sån en sån pokal eller kavaj som man råkar få den här veckan, som man vill ha när man summerar sin karriär, om man bortser från de stora mästerskapen.
Jag tänker också att det var ett år sedan som återstarten efter pandeminuppehållet skedde här, och det är också någonting som man känner, yay! Eller? Tycker jag i alla fall.
Ja, det var första tävlingen i mitten på juni som fanns med på schemat igen, som fick spelas. Och det var en ganska rolig tävling, för helt plötsligt så hade vi Jordan Spieth med inför sista dagen. Det hade vi inte varit vana vid, och det dröjde faktiskt till i år förrän det hände nästan igen. Men så var ju Morikawa där och slutade med en seger för Daniel Berger. Och jag kommer ihåg det som en spännande tävling.
Det var ju också så, Mats, att alla spelarna och fansen, eller tv-tittarna som det var, fick bli då bara, åh ja, nu ska vi tävla igen. Så alla ville vara med helt plötsligt på Kolumn. Alla som hade möjlighet nästan och kände sig redo kom ju dit. Det var ju häftigt i sig, kan man tycka.
Ja, det var ju mängder med toppspelare som kom dit. DeChambeau blandas i det. Han kom ju direkt då ifrån sin träningsperiod när han hade biffat till sig ordentligt under 12 veckor och försökte slå kors och tvärs där. Var rätt nära att gå hela vägen faktiskt, ska vi säga. Och sen så visste vi ju inte liksom, hur skulle det här funka med den här bubblan man pratar om, och spelarna ska testas när de kommer dit och de ska testas under veckan, och liksom, kommer de kunna hantera det här med pandemin på ett rimligt sätt? Och det lyckades de med på touren. Så att, vi var väldigt törstiga på att få se fingolfen när det drog igång då för ett år sedan. Så var det.
Och det kommer vi göra den här veckan också. TV-tiderna, Mats, har du koll på dem? Visst är det feature groups alla dagarna och studiosändningar också?
Vi startar en timme senare här, torsdag, fredag 21:50, i och med att det är 7 timmars tidsskillnad då till Texas. Så att, men den andra sidan så håller vi på lite längre. Ja. Några hinner väl kanske spela själva tills det mörknar på där framåt 9:30, så att det blir kanske bra anpassning för i Sverige då.
Ja, precis, som man ska vara positiv till vädret, som Monica är här. Det regnar i Solna, men det är sol imorgon, kanske inte imorgon om man ser på SMHs prognoser, men framöver i alla fall får vi ju sol och kanske också att regnet håller sig undan i Texas också. Vi har ju regnat någon dag där, så jag hoppas att det blir fint väder där också. Jag tänker att vi...
Ja, det är en klassisk väderavbrottstävling.
Åh, säg inte så.
Var ärlig. Texas i maj. Halvdan kombination och gillar sol och torka.
Hörrni, vilken sving är den mest analyserade svingen i världen genom alla tider? Då tänker jag inte på era svingar och era egna analyser, utan vilken spelares sving är mest analyserad och mest mytomspunnen och kanske inte heller färdanalyserad, om ni får välja en spelare?
Ja, det måste ju vara The Hawk. Mr. Hogan.
Hogan. Ben Hogan.
Ja, men så är det ju. Och alla böcker som har skrivits av honom och andra om den här svingen. Ska vi ta en lektion? Ska vi få lära oss hur det egentligen är för Ben Hogan? Han får ju göra det själv, eller hur?
Gärna.
Listen up, spets öronen, fokus.
Well, the most important thing in a golf swing to me is the movement of the lower body from the top of the swing. And if you don't mind, I'll demonstrate. First off, you start down below with your knees and your hips. At the top of the swing, you move the lower part of your body, not your shoulders, the lower part of your body, letting your arms and hands follow, bringing you into position to hit. But this is the first movement, there. Then you release at the bottom. Most people do it entirely opposite. They rotate their shoulders first instead of their lower body. As a result, they come across the ball and hit the outside of the ball instead of the back of it. If you don't mind, I'll hit a ball. And the first thing to watch is what starts first from the top of the swing.
If you don't mind. om du tycker att det är okej, okay, ska jag slå en boll också, tycker du. Och kolla där, Ville. Den måste vi ju. Vad är det här?
The man behind the mystique. Nej, fel håll. Mystique.
Ja, visst.
Den ligger på vardagsrumsbordet. Den får alltid vara med.
Alltså, vad är grejen då? Det, någonstans så alla säger, ja, men du ska ha rotation, du ska använda underkroppen, bla bla bla. Det där har vi vetat om ett tag nu. Men vad är det som gör att Ben Hogans sätt att svinga?
Det är sekvensen. Det är rätt del av kroppen som startar ner svingen. Och det är alltså underkropp först. Så att höfterna och bålen börjar rotera samtidigt som armarna får bara släpa efter. Så det ser ut som att nästan att bågen kommer ju ner till bollen innan händerna. Alltså läget. Svårt att visa när man sitter ner.
Men jag tänker, Mats, och alla gör ju så. Gjorde man inte så innan Ben Hogan? Eller var det liksom, eller var det han som kom på det? Eller hur? Alltså vad var grejen liksom?
Ja, framförallt så var det väl att han liksom utvecklade så pass bra och blev så konstant. Tidigare så var ju sämre klubbor också i och för sig och så, men han blev ju otroligt jämn och liksom slagskicklig trots liksom dålig utrustning, eller inte lika bra utrustning. Så att och han fick en otrolig säkerhet i det här. Man ska ju göra som han säger, men för många så är det ju väldigt svårt att dra på det. Dels har man ju inte rörligheten, och sen så upplever jag att det blir ofta alltså ganska mycket slice när folk försöker driva på och vara mycket före. Ja, det, om man kan så ska man göra som Hogan, så kan man säga, men det är få förunnat att ha de möjligheterna.
Ja. Annars men det var höra, också bara att annars kommer jag höra, Ville, det slår vi bara med armarna. Det slår vi bara med armarna, som du säger till mig. Jag försöker ju liksom.
Ja, men jag tror att de flesta som spelar golf en, två dagar i veckan, alltså om man går till sig själv, vad känner vi att vi har kontroll över saker och ting? Jo, men det är där vi håller någon i någonting. Här ska du försöka kontrollera och skapa fart genom att röra någonting som faktiskt inte har kontakt med verktyget. Men jag ska ju hamra i en spik. Ja, men dra på lite med bålen och låren, och så kommer, alltså det ska man ju, men det är lite grann, det är ju svårt att släppa kontrollen, men det är så det känns, för att du ska skapa jämnhet utan att egentligen jobba med det som håller i verktyget. Och jag förstår att det är svårt för en spelare som inte har gjort det sedan tidig ålder, eller som lägger kopiöst mycket tid på det. Och det ska man ju säga om Hogan. Hans största styrka var ju kanske att han jobbade ju från att solen gick upp till att solen gick ner, och stod och bankade bollar. Det fanns ju ingen drive range maskin som spottade ut bollar. Han slog bollar och fick han hämta dem. Eller kanske hade någon som hämtade åt dem. Och så slog han dem igen. Så det blev ju också ett väldigt fokus på varje boll. Om man inte hade ett obegränsat antal.
Jag tänkte komma precis till det. För många har ju genom åren snackat om hans talang och så. Men den var ju inte alltid där. Vi ska höra bara ett kort utdrag ur Ken Venturis intervju från 83 eller något sånt där. Ken Venturi är också en stor ikon i amerikansk golf. Så här sa Ben Hogan om varför han började vinna tävlingar.
The only way I can win is just outwork these fellas. So they might work 2 hours a day and I'd work 8. So then after I won a couple of tournaments, I noticed these fellows were practicing longer, and I don't know why that was, but they had to stay with me. And if it had been 12 hours during the day, I would have been out there 12 hours, because I enjoyed it.
Och den viktigaste poängen på slutet, because I enjoyed it. För det måste ju vara det, man kan inte stå där hela dagen om man tycker det är kul, såklart. Men han tränade hårt, som du säger, Ville, stenhårt, Ben Hogan, för att få kontroll på det som han inte kunde ha så bra kontroll på. Tänker jag. Det är coolt.
Ja, the secrets in the dirt. Typ så. Och han hade ingen kamera att tillgå, så att den här svingen som är så snygg och stilig och kraftfull, den kommer man ju på utan att kunna stå och filma och som man kan idag. Det kan ju 3D-analysera allting du gör. Då fanns inte det. Så att det, och det är ju ännu coolare för att han gick ju från att ha en ganska tydlig vänsterskruv. Jag vet inte om det var han eller om det var någon annan, Litrevine kanske, som sa att en hook, you can talk to a hook but it won't listen. Alltså du vill ha en fade. Och det ser man ju på nästan alla världsspelare idag. De fadear bollen när de vill ha kontroll. Hogan sa ju någonting typ, jag menar att ha en hook i bagen, det är som att ha en skallerorm i fickan. Du vet att den finns där men du vet aldrig när den biter.
Nej, precis. Det är himla härligt. Och den här instruktionen, den är från 60-talet någonstans där, så allting var ju filmat senare då förstås. Hörrni, bra, vi lämnar Hogan. Vi har ju honom den här veckan under lupp och kommer säkert via produktionen i USA få en hel del tankar kring Ben Hogans legacy. Ska vi sluta med ett tips utöver det vanliga? Vi titta på det här, bara njut.
Ja, när vi är ute och lirar så förr eller senare så hamnar vi ju här i bunkern och det kan ju vara lite bekymmersamt, men Ville, du är rätt hygglig på bunkerslag vet jag.
Ja, men tack Mats, det tycker jag också, men framförallt så tycker jag att det är kul att slå bunkerslag och det är mycket av det som är problemet skulle jag säga för de flesta, att man, när man kommer ner i bunkern så känns det som att det här blir jobbigt, hur ska jag ta mig ur? Och det finns ju massa saker man kan ha som, ska man säga, stöttepelare för att bli en duktig bunkerspelare.
Vilka är de viktigaste sakerna tycker du att tänka på när man hamnar i bunker och ska ta sig ur?
Jag ska fokusera på två saker just nu i alla fall, och det är bollposition i stansen och handposition. Och som ni ser här så har vi två stycken siktpinnar, en som ligger innan bollen och en som ligger här mellan mina ben. Och tanken är då att demonstrera var någonstans i stansen som bollen ligger. Här har jag ändå strax innanför vänster häl, som är en ganska neutral bollposition tycker jag när man står i bunkern. Och sen så ska vi då handpositionen. Och därför är även siktpinnen som ligger här nere viktig. För här kan jag lägga skaftet mot siktpinnen fast då i luften. Viktigt att man inte hamnar här framme, skaftlut framåt eller skaftlut bakåt. Det finns ju såklart situationer när en riktigt duktig spelare kan göra så här. Men för en standardspelare, för ett standardslag, neutral handposition som gäller.
Vad är problemet då? Vad kan hända om man lutar skaftet lite fel?
Har du skaftlut framåt så är det lätt hänt att den främre kanten, leading edge, gräver ner i sanden. Och då är det nästan alltid så att bollen inte kommer ur bunken. Lutar man det bakåt istället, lätt hänt att klubban studsar i sanden. Upp på bollen och man tunnar bollen kanske rakt in i kanten eller över hela grinen.
Men hur ser ett standardslag ut? Skulle du vilja visa?
Ja, men ungefär så här.
Ja, strålande. Bra höjd och bra stopp på den där.
Inte illa.
Inte illa. Hör då.
Vänta, jag fick godkänt av grafiken där.
Det var Oscarsskalan.
Ja, det var några saker. Ni valde en bunker som inte var så hög kant. Mats var på ändå snubbla på den kanten och sen så stod det nästan i vägen för Villes slag. Nej, men tipset var ju kanonslaget.
Jag litar ju på Ville i alla läger.
Jag ville att Mats skulle stå mellan mig i hålet så jag slår över honom. Men så mycket litar på mig.
Det lämnar vi till Phil Mickelson.
Exakt.
Hörrni, tack så mycket för att vi kunde höra snacket här. Det blev en stund i alla fall då. Vi ser fram emot Colonial den här veckan. Båda Henrikarna är med för svensk del. Phil Mickelson och andra sköna toppnamn och Mats och Ville ska guida oss genom 4 dagar från The Charles Schwab Challenge om det. Tack för att ni har tittat på den här livesändningen. Missar ni någonting, kolla på reprisen eller slå öronen in till podden som kommer efter klockan 16 idag på onsdagar. Jag brukar väl lägga ut den på där poddar finns. Simons Golfpodd helt enkelt. Så är det lite skönt snack om det. Och så tar vi hand om den golf som kommer den här veckan. Har vi glömt något som vi borde ha sagt, Mats, du som har en vida koll?
Nej.
Jag vill höra Mats förhandstips.
Vem vinner?
Vem vinner?
Ortiz. Mexikanen.
Wow.
Ja, det är lite roligt. Jag har nämligen plockat en annan mexikaner. Jag tar Honest Abe. Alltså. Abe Anser.
Så avslutar det så bra senast.
Det är mexikanska gränsen, så att det går ju.
Exakt. Två mexikaner i fältet. Vi har valt varsin. Det blir kul.
Heja Sverige. Jag tror på Sverige.
Du tar Henrik.
Jag tar Henrik den här veckan. Henrik den här veckan tar jag. Ja, det är bra. Vad sa vi, Mats? 21.50 torsdag, eller var det?
21.50 torsdag, fredag och sen lite tidigare lördag, söndag.
Underbart. Toppen. Tack till er som har följt oss. Fortsätt kommentera och hör av er på vår Facebook-sida. Det är ju liksom våran ingång från er med frågor och funderingar. Och så kör vi så, helt enkelt. Ta hand om er och det finns inget dåligt väder. På med bra kläder. Hej då!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.